Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Du lyssnar på Inför Rätta om kungen och prinsen. Det här är del 2. Jag heter Joanna Goretzka.
Man hade bestämt en summa på 2 miljoner. Snudd på overkligt, ska jag säga.
Alltså, jag kommer få betala ett högt pris. Alltså, det är så det funkar i mordbranschen.
Jag har inte vetat eller förstått innan den här rättegången om det eventuellt har funnits några konflikter. Jag har inte beslutat att någon ska mördas.
I förra avsnittet hörde vi om hur 2 toppadvokater med en framgångsrik firma i centrala Stockholm blir misstänkta för nätverkskopplad brottslighet. 2022 åtalas de för flera brott, bland annat medhjälp till narkotikabrott och skyddande av brottsling. Bevisen mot dem finns i knäckta krypterade chattar med gängledare som upptäcks när polisen utreder ett mord vid Kungens Kurva. Men i det här avsnittet lämnar vi Kungens Kurva-fallet. Vi kommer att titta på den allvarligaste åtalspunkten. En av advokaterna misstänks för förberedelse till mord. För en man ska mördas inne på ett svenskt fängelse. Han kallas Masken. Av gängledare har Masken stämplats för en rad olika mord. Och nu vill man hämnas. Och det är advokaten som kallas Kungen, Ekrem Güngör, som tros vara inblandad i planeringen av mordet.
Jag ska ställa in kameran på dig bara. Så, då är det viktigt att förhöra med Mikael Jonsson och jag lämnar ordet till åklagaren.
Södertörns tingsrätt, sommaren 2022. I rättegången mot de 2 advokaterna har Mikael Jonsson kallats som vittne. Han är kriminalvårdsinspektör och tidigare chef på Phoenix på Kumla. Han befinner sig i rätten för att vittna om något häpnadsväckande. En fånge på Phoenix, en morddömd intagen, har berättat för honom att en annan fånge svävar i fara innanför anstaltens murar. Åklagare Patrik Sonevang håller i förhöret.
Tack så mycket. Hej.
Hej.
Patrik Svanberg heter jag. Jo, jag tänkte fråga först. Du har jobbat inom kriminalvården ganska många år.
Ja, 46 år.
46 år?
Ja. Ja.
Och vad är din befattning idag och vad var din befattning 2020?
Jag är kriminalvårdsinspektör och det har jag varit sedan 1999. Och varit på olika enheter då kan man säga, men just i det här fallet så handlar det om Phoenix-enheten där jag var chef ifrån 2013 till 2021.
Och det är Phoenix-enheten på Kumlaanstalten.
Det stämmer, ja.
Kan du beskriva Phoenix-enheten? Vilka som sitter där? Något om deras, ja, vad det är som gör att de sitter just där? Säkerheten?
Hur mycket tid får jag? Nej, men kort beskrivet så är det ju så att de här enheterna kom till efter 2004 när vi hade ett antal rymningar, fritagningar. Och det ska ju då vara den enheten som har den högsta säkerheten.
Säkerhetsavdelningen Phoenix har i kvällstidningarna kallats för Kumlaanstaltens superbunker. Det är en hård bevakad enhet i den högsta säkerhetsklassen. Här sitter Sveriges farligaste kriminella. Phoenix-avdelningarna omges av en extra mur. Och för att komma in till avdelningen måste man passera genom 2 säkerhetskontroller och många låsta dörrar.
Och den förhöjda säkerheten i det här, det innebär att vi vill ha en fullständig kontroll på kommunikation och kontakt med omvärlden för att just förhindra att man begår nya brott eller planerar. Ja, det kan man säga nu. Jag har legat annorlunda.
Mm. Sen tänkte jag på...
Ja?
Kan du berätta vad du känner till om honom?
Åklagaren frågar om en intagen som vi här kommer att kalla för Omar. Han är en man i 30-årsåldern och dömd till livstidsfängelse för flera brott. Bland annat mord och mordförsök. Men i fängelset genomgår han ett virtual reality-program där fångar genom VR-glasögon får hjälp att hantera sin aggressivitet i olika scenarion. Mikael Jonsson berättar att Omar börjar förändras efter behandlingen. Han börjar anförtro sig.
Någonstans där börjar han att prata om ja, en förändrad syn på sig själv och sin tillvaro och vad som var rätt och fel. Det här ledde ju fram till, kan man väl säga då, att i april 2020 så började han väl att prata om olika saker. Jag tror också att han fick ett förtroende för mig som person. Ja, kort och gott kan man väl säga att det han berättade för mig upplevde jag väl som rätt så förvånansvärt och snudd på overkligt, ska jag säga. Det börjar ju då med att han nämnde för mig att låg illa till och svävade i stor fara.
Under våren 2020 berättar Omar om en iskall plan för kriminalvårdsinspektör Mikael Jonsson. En fånges liv svävar i fara. Ett pris hänger över hans huvud. Det finns en komplott mot en person som kallas Masken. Ett mord planeras på avdelningen.
Och den som då i det här fallet skulle skada, det var, de satt då tillsammans på en av avdelningarna på Saltvik. Sen hade vi då ett antal samtal där han då berättade mer och mer.
För Mikael Jonsson berättar Omar att gängledare i flera olika brottsnätverk anklagar personen som kallas Masken för en rad mord som han inte är dömd för. Det har satt ett pris på hans huvud. Omar berättar att ledare från dödspatrullen har gått ihop med Botkyrkanätverket och Headshotsligan och även försvarsadvokat Ekrem Güngör för att planera en hämnd på Masken. Som vi berättat om i förra avsnittet så är Ekrem Güngör vid den här tiden en av de advokater i Sverige som tjänar bäst. Han är grundare till advokatfirman Devlet. Både han och delägaren Amir, som också står åtalad för en rad brott i samma mål, har gjort raketkarriär. Ekrem Güngör har också varit Omars försvarsadvokat i ett mål. Men nu berättar Omar att Ekrem är inblandad i en mordkomplott.
Och att de hade lagt ett uppdrag då till namngiven advokat Ekrem Güngör på att det här skulle ske och att man hade bestämt en summa på 2 miljoner och att de som då i det här fallet hade åtagit sig det här uppdraget, det var då och hans nätverk. De skulle då ha fått 500 000 i förskott. Och skälet då, eller anledningen då till att tillsammans med skulle vara liksom skälet till att skulle sväva i fara där på avdelningen då. Det här framför bjöd då jag till vårt huvudkontor då, som ganska omedelbart för att vi skulle förhindra att någonting hände. Så jag vet att vi tog åtgärder då man hade konstant närvaro av personal inne på den avdelningen för att snabbt kunna förhindra och avstyra om det nu var så att det skulle hända någonting.
Och du har berättat att det hade lagt sitt uppdrag och att hans advokat Ekrem Güngör var involverad på något sätt. Sa han några mer detaljer kring Ekrems roll?
Ja, alltså inte detaljerat så exakt där så, men mer att han var koordinator och var den som samlade in pengar och förmedlade uppdraget så.
På åklagarens begäran håller tingsrätten förhör med Omar. Fången, som alltså berättat för kriminalvården att hans egen tidigare advokat Ekrem Güngör är involverad i mordplaner.
Hej, jag heter Eva-Marie Häggqvist och det är jag som åklagare.
Vittnesmålet kan försätta mannen, som vi här kallar för Omar, i stor fara. Vi har varit i kontakt med honom och han har godkänt att vi använder hans ljud. Men vi har alltså bytt ut hans namn.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte börja med att fråga, hur påverkar det? Du sa att du hade PTSD, hur påverkar det dig i sådana här förhörssituationer?
Alltså jag blir väl stressad, jag blir helt okoncentrerad och fokuserad. Så det hade varit perfekt om vi kunde stänga av kameran, för då hade det blivit mindre press och stress för mig.
Mm. Men det är för att du blir okoncentrerad och ofokuserad med kameran? Ja. Men om vi tar det långsamt här och försöker ta det så gott det går här.
Okay.
Ja, det här är, anledningen att vi hör dig är ju för att den 24 april 2020 så skrevs en anteckning på kriminalvården. När du satt på Fenixavdelningen på Kumla.
Ja.
Mm. Då hade du berättat saker för kriminalvårdare som de hade antecknat.
Det stämmer.
Mm. Och när polisen var då, ganska tidigt i utredningen så försökte polisen komma och förhöra dig. Och då var du inte riktigt villig att medverka vid förhör. Kommer du ihåg det här?
Ja.
Ja. Vad var anledningen att du inte då riktigt ville medverka till vid förhör?
Alltså jag kommer få betala ett högt pris på grund av det här.
Men det, du menar att eftersom du sitter och avtjänar så kommer du att betala ett högt pris för att du pratar, är det så?
Ja.
Ja. Sen så vet jag att det har varit lite turer och man har haft kontakt med dig och du bland annat så ville du komma bort från den avdelning du satt och fråga om polisen kunde hjälpa dig. Vad har du fått för svar på sådana önskemål?
Jag har inte fått svara.
Nej. Inte än. Du menar att det är... Men har polisen på något sätt lovat dig någonting?
Nej.
Nej. Och nu har du berättat i ett förhör. Hur kom det sig att du kom till den slutsatsen att du ville berätta ändå?
Jag vill bara ställa upp för polisen och hjälpa rättsväsendet.
Är det här något nytt för dig att du vill hjälpa polisen och ställa upp för rättsväsendet?
Ja, det är något helt nytt för mig. Det är det första gången jag gör det hela mitt liv.
Omar börjar berätta. Och nu behöver vi hålla koll på två fångar som är viktiga för vittnesmålet. Den ena kommer vi här att kalla Elias. Han är en ledande gestalt från dödspatrullen. Och den andra personen kommer vi här att kalla Nico, som är en av gängledarna från Södertälje-nätverket. Omar berättar att när Elias och Nico hamnar på samma avdelning på anstalten så kommer de snabbt överens om att Nico ska få 3 miljoner om han dödar masken. Det här får Omar veta från Elias.
Alltså 2019 så placerades på samma avdelning som på Kumla Fenix. Och det var där och då de lärde känna varandra. Efter en kort tid så gjorde de en överenskommelse och det handlade om att skulle få 3 miljoner om han dödade. De kom överens om alla detaljer, stora som små. Och de kom även överens om vissa koder.
Efter ett tag placeras Nico på samma avdelning som masken. Han meddelar Elias via brev.
Och då kontaktade och då ringde Ekrem och bad honom att kontakta några vänner och bekanta och förklara för dem att det finns en kille som är redo att göra slut på nu, så de får lägga pengarna hos dig.
Han som vi kallar Elias, en ledande gestalt inom dödspatrullen, kontaktar alltså Ekrem Güngör och ber honom meddela flera gängledare att det finns en person som är redo att döda masken. Advokatsamtal övervakas inte på samma sätt som annan kontakt inne på Fenix. Det berättar kriminalinspektör Mikael Jonsson i förhör med Patrik Sonevang.
Sen en liten allmän fråga om hur det funkar med telefontillstånd och liknande på Fenix-anstalten. Kan du berätta om det? Hur funkar det när man en intagen vill ringa till någon utomstående, alternativt också advokat, om man vill kontakta sin advokat?
Man ansöker ju då om telefontillstånd och vi då tar in ett samtycke, och enligt våra regler så är det endast närstående man får tillstånd att ringa till, och man får ringa 4 samtal avlyssnade 20 minuter i veckan då. Och samma sak, besök är ju bara kontrollerade, bevakade besök, och de kan ske på 2 olika sätt, antingen via en glasruta och telefonlur eller alternativt utan kontakt med 2 personal närvarande i rummet.
Och hur är det med...
Nej, advokatsamtal, ja. Där är det ju lite annorlunda. De avlyssnas ju inte och är ju inte kontrollerade på det sättet, utan det får man ansöka om, och vi brukar, eller brukar vi, frågar alltid om pågående ärende. Det ska ju vara ett pågående ärende då. Sen kan det variera då. Ibland så kan man få 1 samtal och ibland kan man få 4 samtal, och ibland kan man få samtal över en viss tid. Nu kommer inte jag ihåg exakt hur det var med de här personerna som vi nämner här. Det
och tror jag. Har rutinerna förändrats på något sätt från 2020 till jämfört med idag?
Nej, det är samma. Nej, det är samma rutin.
Tillbaka till förhöret med Omar. Enligt honom ska Ekrem nu samla in mordpengarna från de olika nätverken.
Ekrem gjorde det jag bad honom om. Och när pengarna var insamlade hos Ekrem så skrev brev till där han skrev bland annat att journalisten kontaktade mig och han vill intervjua mig. Och det betydde ett klartecken, alltså ett grönt ljus. Sätt igång med uppdraget och döda.
Journalisten kontaktade mig och vill intervjua mig. Så låter Elias klartecken till Nico. En kod. Nu kan mordet genomföras. Omar säger att han är med när brevet skrivs. Och det är hans intagningsnummer som antecknats på brevet. För att misstankar inte ska riktas mot Elias.
Du säger att var det under hösten 2019 som de hade kommit överens om det här med att de skulle mörda?
Ja, när de satt tillsammans. De satt tillsammans i ungefär 6 månader också.
Och hur mycket sa du att de skulle få?
Han skulle få 3 miljoner om han dödade.
Fanns det någon annan överenskommelse om att han skulle få mindre eller mer? Eller?
Exakt. Alltså det är så det funkar i målbranschen. Alltså om måltavlan dör så får man alltså hela priset. Men om måltavlan överlever så får man alltså halva priset, 50%. Så han skulle få, ifall han skulle överleva så skulle han få 1,5 miljon.
Vem skulle betala de här pengarna då?
Alltså det är från olika personer som har ledande roller i olika gäng. Som har lagt pengar på huvudet.
Har du någon uppfattning om varför man ville döda just?
Alltså han var är fortfarande ett hot mot dem.
Masken anses vara kopplad till en rad ouppklarade mord i Stockholms undre värld. Han är allmänt betraktad som en farlig torped och ett stort hot.
Du sa att det ringde till Ekrem.
Eva-Marie Häggqvist frågar nu Omar om det var så att Elias ringde Ekrem Güngör under planeringens gång.
Ja, det stämmer.
Ekrem, har du något efternamn?
Gungor,
ja. Vad hade för relation till Ekrem?
Ekrem var hans advokat.
Som ni hört tidigare så är Ekrem Güngör alltså Omars tidigare advokat. Han är också Elias advokat. Och enligt Omar så är det via Ekrem som Elias sköter kontakten med andra gängledare som vill se masken död.
Och vad skulle de ha kommit överens om?
Att alltså ringde honom och bad honom att kontakta vissa eller några bekanta och vänner och klara för dem att det finns en kille som är redo att döda så de får lägga pengarna hos Ekrem.
Jag tror om det kom några pengar till Ekrem.
Ja. Pengarna var insamlade hos Ekrem.
Ja. Fanns det någon anledning att just pengarna skulle ligga hos Ekrem?
Alltså det är så det funkar. Alltså, folk, när det gäller sådana saker så folk lägger pengar hos en som båda sidorna litar på.
Och har du någon uppfattning om hur mycket som samlades in?
Alltså skulle egentligen få 3 miljoner. Men egentligen alltså det var 5 miljoner som var insamlade.
Var det 5 miljoner som var insamlade?
Ja.
Men skulle bara få 3 miljoner?
Ja, han visste inte att det var 5 miljoner. Han trodde att det var bara 3 miljoner som var insamlade.
Okej, vem skulle ta de andra pengarna då? Vet du?
Människor från olika nätverk som vill se masken död har alltså samlat in 5 miljoner enligt Omar. 3 miljoner till Nico och 2 miljoner.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Till Elias. Enligt utredningen finns inte tillräckligt med bevis för att insamling av pengarna har slutförts eller ens påbörjats. Men i Encrochattar hittar polisen stöd för att en insamling av pengar har diskuterats.
Du sa att när pengarna låg hos Ekrem, då gav man grönt ljus. På vilket sätt gav man grönt ljus då till?
Alltså han skrev till honom bland annat, journalisten kontaktade mig och han ville intervjua mig. Och det betydde, det är en kod, det betydde sätt igång med uppdraget. Ett klartecken.
Okej. Okay. Journalisten kontaktade mig och skulle intervjua mig. Och det var klartecken att pengarna...
Ja, sätt igång.
Sätt igång.
Att pengarna var insamlade hos Ekrem och sätt igång med uppdraget. Mm.
Det här brevet, du sa, förstod jag det rätt om du sa att du var med vid det när det skrevs?
Ja, jag var med när det skrevs. Ja.
Mm. Vet du att det skickades iväg också?
Ja, för det var jag som skrev mitt intagningsnummer på det. Mm. Och man var den tog det, det var jag som skickade brevet. Mm.
Har du någon relation till Ekrem?
Ja, han var min förra advokat.
Mm. Vad tycker du om Ekrem?
Alltså, han var hjälpsam. Men jag upplevde honom ibland som lite halvperson. Ibland.
Vad sa du, lite?
Alltså, han var hjälpsam och sånt. Men jag upplevde honom ibland som en halvperson ibland.
Ja, halvperson. Ja. Okej. Mm. Har du någonting emot Ekrem?
Nej, absolut inte. Som sagt, han var hjälpsam.
Så, då ska vi se om advokat Jovicic har frågor till dig.
Nu är det Slobodan Jovicics tur att förhöra Omar. Han är Ekrem Güngörs försvarsadvokat. Han vill ta reda på vad Omar har för motiv med sitt vittnesmål.
Så, varsågod.
Hej.
Hej.
Vi har ju inte träffats och jag har inte hört talas om dig innan det här målet. Men du förstår ju min roll och att jag försvarar Ekrem och att jag måste ställa mina försvarsfrågor, eller hur?
Ja.
Ja. Och då tänkte jag fråga, i och med att jag inte vet så mycket om dig, kan du berätta... Du sitter på anstalt?
Ja.
Vad är det du är dömd för?
Mord, mordförsök, grovt rån och framkallande av farfaranna.
Mord, mordförsök, grovt rån och framkallande av fara för annan.
Det stämmer.
När blev du dömd?
Jag åkte in i början 2014, blev dömd i slutet av 2015.
Okej. Och sen har du suttit på anstalt? Såklart.
Ja.
Ja. Och det finns ju antecknat att det här har ju hänt på Phoenix, eller hur? Det här som du berättar om nu, om jag har förstått det rätt, ska det ha skett på en Phoenix-avdelning, eller hur?
Det stämmer.
Ja. När du först blev dömd, blev du placerad på Phoenix från början?
Nej, först så satt jag på Phoenix häkte, sen så hamnade jag på riksmottagningen och satt på normala avdelningar. Sen så hamnade jag på Phoenix.
Ja, får jag fråga utan att vara oförskämd, hur hamnade du på Phoenix?
Jag hamnade på Phoenix på grund av våldsincidenter. Att jag var våldsam mot mina medintagna.
Ja. Blev någon av de här incidenterna föremål för någon polisanmälan?
Ja.
Och blev det rättegång?
Ja.
Blev du dömd?
Ja.
Ja. Och sen tänkte jag fråga dig, när du blev dömd för mord första gången, var, var Ekrem din advokat då?
Nej.
Nej. Utan han blev din advokat under tiden som du satt på anstalt?
Det stämmer.
Ja. Och varför blev han det? Varför valde du just honom?
För jag hörde att han var hjälpsam. Han hjälpte folk att skicka ut meddelande och sådana saker.
Okej.
Ja.
Så det var det som gjorde att du ville ha en sån advokat också?
Ja.
Okej. Och är det bra att ha en sån advokat?
Ja, bra, bra.
Ja, okej. Och därefter så går vi vidare till den här situationen att om jag har förstått det rätt så du har suttit mindre än 10 år, eller hur?
Ja, snart 9 år.
Ja. Vad händer när man har suttit 10 år och man är livstid dömd?
Alltså, men vad har den här frågan med det här målet att göra? Du vet redan om allt det där. Du vet att man efter 10 år så får man ansöka om tidsbestämt.
Ja.
Som sagt, alltså, jag lider av PTSD och att försöka besvara en massa frågor blir jag för stressad av. Det känns som att de försöker att bara stressa upp mig. Ställa frågor som har ingenting med det här målet att göra.
Jag kommer att framhärda med mina frågor.
Ja, men frågorna är så tidsbestämt. Du vet själv ju.
För det är på det sättet att om 10 år, när man är listiskt dömd, då kan man söka till omvandling, eller hur?
Ja, exakt.
Mm. Utifrån vad du har beskrivit om hur du har haft det på anstalt, hur bedömer du att dina chanser är att få omvandlat?
Ja, så sen jag hamnade på Felix så förändrades jag helt. Alltså, jag fick chansen att genomgå 2 antiaggressionprogram. Jag har jobbat med mig själv riktigt bra. Jag har fått mig riktigt bra.
Okej.
Fortsätta med det.
Så att sen du började på Fenix har du börjat gå på program. Och har jag förstått det rätt att din ambition är nu att du ska visa en skötsamhet som kommer att hjälpa dig att söka och få omvandling, eller hur?
Exakt.
Mm.
Chattloggar som visas i rätten. Knäckta krypterade chattar med gängledare. Stärker Omars berättelse. Aliaset Literal Beetle, som enligt åtalet används av Ekrem Güngör, chattar om att masken är klar. Om olika personer som ska betala en kanin, vilket betyder 1 miljon. Men chattarna vill Ekrem Güngör inte bemöta i rätten när han ska höras. Ekrem säger att han aldrig har hört talas om masken. Än mindre beslutat att han ska dödas.
Så, då är det förhör med Ekrem Güngör. Nu har du hört vad åklagaren påstått under den här åtalspunkten 2. Mm. Så att om du kan berätta.
Mm. Ja, men absolut. Jag ska göra så gott jag kan. Men som jag sa igår till er så har jag haft tillgång till en enkrotelefon. Och som jag sa också igår, det är att jag har varit en av flera användare av den här enkrotelefonen, Literal Beetle. Jag kommer idag inte att bemöta några chattar överhuvudtaget och jag hade bestämt mig det först i tisdags när jag fick besked av polisen om vad min familj hade blivit utsatt för. Och det var det som egentligen gjorde att jag bestämde mig för att inte kommentera chattarna överhuvudtaget. Och jag vill ändå lyfta upp det redan nu att det inte ska tolkas på något sätt att det är jag som har skrivit de här chattarna. Och det ska inte heller tolkas det som att jag säger att det är någon annan som har skrivit de här chattarna. Utan det jag vill säga är egentligen att det finns en förklaring. Utöver det så har jag ingen vilja eller överhuvudtaget att bemöta de här chattarna.
Mer än så vill Ekrem Güngör inte säga om innehållet i chattarna. Förhöret handlar vidare om enkrotelefonen och de smeknamn som gängmedlemmar ska ha använt för att referera till Ekrem och advokatfirmans delägare Amir Amdouni. Han som kallas prinsen och också är åtalad för flera brott.
Och Masken är ju första gången jag har hört talas om de namnen. Jag har inget otalt med... Jag har inte vetat eller förstått innan den här rättegången om det eventuellt har funnits några konflikter eftersom jag inte vet vem den här människan är. Jag har inte beslutat att någon människa ska överhuvudtaget, låt vara att i det här målet jag är åtalad för delaktighet i det här, beslutat att någon ska mördas. Jag har inte heller sökt att någon annan ska anstiftas som åklagaren har påstått i sin gärningsbeskrivning. Och jag har inte heller stärkt någon annan i deras uppsåt att förbereda det här.
Du säger att du inte vill prata någonting om chattarna, men är det något du känner igen? Det här? Jag menar,
jag vill inte kommentera någonting.
Ingenting?
Ingenting om chattarna överhuvudtaget.
Men om jag frågar dig, vad betyder en kanin då?
Frågar mig, det har jag svarat på i polisförhör också, första polisförhöret. Mm. Alltså, en kanin vet jag sedan tidigare, även före april 2020, att det betyder en miljon.
Mm. Ja. Ja, nej, jag vet inte om det är någon idé att jag frågar, pratar om chattarna när det inte finns någonting. Encronotes.
Encronotes är en anteckningsfunktion i den krypterade tjänsten. Låsta anteckningar.
Jag hade ingen aning om det. Som jag sa igår också, jag hade inte haft den här Encro-telefonen under väldigt lång tid, utan var väldigt kort tid. Och det här med Encronotes och lägga till kontakter, alltså, det var knappt det jag visste hur man gjorde. Encronotes hade inga kunskaper om överhuvudtaget vad det innebär.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var.
Och du menar fortfarande att vem som helst på byrån kunde använda den här telefonen?
Som tillägg, jag sa det till advokaten i morse också, det är att våran, till exempel, wifi-lösenord på kontoret, receptionsmailen och office-paketet till exempel som vi hade och använde oss, den hade också XMG79 som lösenord. Och var det så att man inte visste, ja, då ställde man frågan så här, vad är det för lösenord? Så kunde jag säga det. För mig var det att vi var som en familj på kontoret. Det var inte att lämna ut det till en främmande person, utan vi var som en familj.
Mm. Var förvarades den här Encro-telefonen då på kontoret?
Alltså, när jag hade den, jag kan väl säga så här, jag var gift då under den här perioden. Och jag ville inte att min dåvarande fru skulle veta att jag hade en annan telefon och ska få massa frågor om det. Så att hon får massa frågetecken i huvudet om, inte om att jag skulle begå något brott, utan mer att vem kommunicerade det med? Du har redan en vanlig arbetstelefon. Så att den var många gånger i bilen som jag brukade. Och sen var den inte i bilen, så var den på kontoret. Så den var aldrig i bostaden, om man säger så.
Vi har ju vissa chattar där du, från din egen telefon och inte Encro-telefonen, där du står att jag vill inte längre vara advokatkungen, jag vill bli krogkungen.
Mm, det kan jag berätta.
Ja, kallar du dig själv kungen?
Nej, det ska jag berätta också. Det här meddelandet är ju från den 17 februari, tror jag, 2021. Och det var ju att när media gick ut och kallade mig för kungen och Amir för prinsen, så var det ett skämt bland alla egentligen att ja, du är kungen och sådär. Det syftas egentligen på det som hade skrivits i media om att ja, jag skriver det inom parentes också, advokat inom parentes kungen, och det syftar jag på vad media kallade mig för egentligen. Mm. Okay. Jag har aldrig kallat mig kungen. Möjligen att någon har sagt till exempel alltså, om man har gjort någonting bra, fan du är kung, alltså, det kan man ju säga till vänner. Jag har till exempel en chattgrupp, det kan ni kolla också i WhatsApp-gruppen. Jag och två vänner, alltså vi är tre stycken i den där chattgruppen där vi har skrivit kungarna. Det vill säga att vi tre är kungar. Men det har aldrig jag eller någon hos mig kallat mig för kung i de här sammanhangen.
Har du någon uppfattning om vem som kallar sig kungen på Gängkro-chatten då?
Ja, jag vill inte kommentera det.
Nej. Sen finns det ju också då ett meddelande där du skriver hälsa från mig och prinsen.
Ja. Ja,
vem menar du prinsen då?
Det första, jag vet inte vem jag har skrivit till. Och den var ju långt innan långt innan, jag tror att det var 2019 det meddelandet den fanns. Jag vet inte vem jag har skrivit till och vem jag syftar på. Det enda jag kan säga det är att man har kallat min yngste son för prinsen, och jag vet inte vem det där telefonnumret är. Jag ser att det är 070759, men jag vet inte vad det syftas på, om det är min son eller om det är någon annan. Jag har ingen aning, jag kan inte svara på det.
Nej, vi har ingen mer. Om du inte vill säga någonting och chatta eller inte tänker kommentera någonting.
Nej, jag tror att jag har fått med det jag ville ha sagt. Så.
Och klagarna fler frågor? Ja, en fråga till. M. Vet du vem M är i chattarna?
Återigen, jag vill inte bemöta chattarna överhuvudtaget.
Nej, tack. Då hänger jag med. Advokatens frågor?
Nej, tack.
Då är förhöret avslutat.
Enligt Omar har pengar samlats in och meddelanden har utväxlats. På Omars avdelning sitter fångarna framför tvn och väntar på att nyheten om mordet på masken ska komma. Men nyheten kommer aldrig. Masken blir inte dödad. Mordet blir inte av. Elias är rasande, berättar Omar i förhör.
Och folk på utsidan blev misstänksamma. Vad är det som händer och vad väntar han på, undrade de. Ja, det var ju så den mytomanen fick mig att tappa ansiktet inför folk på utsidan. Ja.
Ekrem Güngör nekar till brott. Men tingsrätten kommer att konstatera att han är mycket starkt knuten till aliaset Literal Beetle. Något som får särskilt stöd av polisens uppgifter om att Enkrotelefonen följt Ekrem Güngörs rörelsemönster på olika platser i Sverige. Den har också använts intensivt i anslutning till hans hem. Dessutom konstaterar rätten att Omars vittnesmål i hög grad stämmer överens med material från Enkrotelefonen. Det kommer vi att återkomma till snart. För genom att följa telefonens rörelsemönster kan polisen härleda aliaset till både Ekrem Güngör och Amir Amdouni. Han som kallas prinsen. Den 29-åriga ex-advokaten Amir Amdouni är åtalad för bland annat grov medhjälp till narkotikabrott. Han ska ha underrättat gängledare med centrala roller i Stockholms narkotikahandel om polisinsatser mot droghandeln. Enligt åtalet avslöjade han var polisen bedrev kameraövervakning och spaningar. Det var vid en häktningsförhandling med en klient som Amir Amdouni fick information om spaningarna. Men i förhör nekar han till att ha skrivit de varnande chattarna.
Då är det förhör med Amir Amdouni. Jag lämnar över till åklagarna. Ja, kan du berätta om det här? Vad känner du till om den här chatten?
Jag har inte skrivit den.
Jag har inte skrivit den?
Nej.
I förhör antyder han att någon annan på byrån kan ha skrivit chattarna, eftersom protokollet från häktningsförhandlingen som vi nämnde, där den hemliga informationen fanns, kom till receptionsmailen på firman.
Och du närvarade på häktningsförhandlingen om jag förstått det rätt av papperna?
Och dessförinnan så skickades häktesprotokollet till receptionsmailen som både jag och Ekrem och sekreteraren har tillgång till.
Receptionsmailen?
Ja.
Och då var det du, Ekrem och sekreteraren som har tillgång till det här?
Precis. Och andra advokater som har tillgång till datorn som finns i receptionen. För alla hade tillgång till det lösenordet så man kunde bara gå dit och öppna den mailen också.
Så hela byrån hade tillgång till den här?
Om man hade gått till datorn som fanns uppställd i receptionen, ja.
Mm. Är det brukligt att man skickar så till alla? Alltså någon måste ju ta emot det här.
Det går till...
att det är sekreteraren som tar emot det då, i så fall?
Ja, om hon sitter vid datorn. Den skickas ju till infomailen.
Ja.
Reception@devlet.se.
Mm.
Och sen skickar sekreteraren vidare till berörd advokat.
Ja.
Och har man tillgång till den mejlen så kan man se alla inkommande mejl också. Vilket jag och Ekrem hade.
Så ni två hade tillgång till alla inkommande?
På receptionsmejlen, ja.
Mm. Du menar att någon annan skulle kunna ha läst den här promemorian då från?
Ja.
Mm. Och du vet ingenting om den här chatten?
Jag har inte skrivit den, nej.
Längre än så kommer vi inte. De vägrar prata. Och sen så kommer domen.
Två före detta advokater som gått under smeknamnen Kungen och Prinsen dömdes idag till 6 respektive 4 års fängelse av Södertörns tingsrätt. De dömdes för flera brott som har koppling till gängkriminella och som de ska ha gjort sig skyldiga till när de var verksamma som advokater.
Den 12 juli 2022 döms Ekrem Güngör och Amir Hamdouni till långa fängelsestraff. I tingsrätten får Ekrem Güngör 6 års fängelse för förberedelse till mord på mannen som kallas Masken. Amir Hamdouni döms till 4 års fängelse för brott mot yppandeförbud i Kungens kurva-fallet och för medhjälp till grovt narkotikabrott. Den 10 oktober fastställer Svea hovrätt fängelsestraffen. Men hovrätten dömer Ekrem Güngör för medhjälp till stämpling till mord istället för förberedelse till mord. Stämpling kan man dömas för om man i samråd med någon annan beslutar om att begå ett brott. Stämpling till mord kan man bara dömas för om mordet inte genomförts. Påföljden för Ekrem Güngör blir densamma. Men de dömda advokaterna ansåg att en av domarna var jävig och vill ta upp frågan i högsta domstolen. Men i januari 2023 nekas de prövningstillstånd i högsta domstolen. Och hovrättsdomarna står fast. Du har hört Inför rätta om kungen och prinsen. Och det här var andra och sista delen. Reporter var jag, Joanna Goretzka. Redaktör, Matilda Blom. Timmy Strandberg stod för ljudprofil och Simon Westerdahl stod för slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Flera namn har ändrats av hänsyn till offer och anhöriga. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis. Yeah.